välkomna till NR Småland. Detta är vårt 128 avsnitt som även är vårt första avsnitt för i år. Och som vanligt får ni lyssna på mig, er programledare David Olander. Och i detta avsnittet så gästar en person som många känner igen sedan innan, nämligen Hampus.
Hallå!
Allt bra med dig?
Ja, jag ska inte klaga. Jag är färdigäten efter julen och jag ligger fortfarande och smälter mat.
Ja, det är alldeles lagom.
Ja, är det själv då, David?
Jo då, det känns väl som att man inte vill säga julmat någonsin igen.
Nej, lite tills nästa julafton i alla fall.
Ja, precis. Men då har man ju hunnit smälta maten i alla fall.
Ja.
Men ja, jag tänkte att vi skulle vara lite nostalgiska så här i början på året. Jag vet ju att du tycker om historia, Hampus.
Mm.
Så jag tänkte att vi skulle dra lite historia om NR Småland.
Ja.
Så hemskt jag.
Ja.
För du var ju med och startade NR Småland.
Jo, men det stämmer från början. Magnus Vårdmo och sedan så var det ju jag och Nora Isojärvi som körde NR Småland. Så, och det har jag hållit på i några år nu, den här lokalradion.
Ja, den har jag hållit på sedan 2019.
Ja, det stämmer väl att det var väl där någonstans det lanserades. Och först så släppte vi ju ett litet pilotavsnitt. Och tror fortfarande, jag kommer ihåg vad vi pratade om. Vi pratade om 2-1-vägar.
Ja.
Och vi är väldigt kritiska till hur man kan bygga 2-1-vägar.
Ja, nej. Jag har för mig att det var 1 augusti till och med som det släpptes. Första avsnittet. Där.
Det kan nog mycket väl stämma. Du har nog bättre koll än mig. Så du har. Du är lite yngre också.
Ja, något år har jag väl sådär. Men nej, så då startades ju NR Småland och sen dess har vi väl haft lite olika programledare i alla fall.
Ja, men det stämmer ju. Det har ju roddats lite bland programledarna och radions medarbetare under årens gång. Och så är det väl rent naturligt med sådana här projekt som sträcker sig under en längre tid. Och även segmenten och sådär har ju också ändrats en hel del. Och upplägg och en hel del annat. Det enda som har varit ett konstant har väl varit det undermåliga ljudet.
Ja, och den dåliga uppkopplingen. Ja, den får ju inte förglömmas.
Nej,
så ja, vad har vi här?
Det är väl inte vårt problem att det är dålig uppkoppling och så. När vi spelar in våra radios, det har ju med folkutbytet att göra. Så.
Ja, så folk får ju helt enkelt skylla det på folkutbytet.
Ja.
Att de får dålig kvalitet på NR Småland.
Ja, precis.
Ja, det låter som en plan det. Men du drev ju ett segment som hette Småländsk historia.
Mm.
Hur kom du på den idén, så att säga?
Ja, det var väl... vi hade väl ett behov egentligen utav kanske något lite mer, kan man säga, nischat segment i radio. Vi tänkte väl det att det kunde väl finnas någon form av intresse för just den småländska historien. Och den är ju ganska djup och det är ju också en väldigt central del i Sveriges historia. Överlag. Det är ju mycket som har hänt i Småland under århundradena. Så då tänkte vi att det är någonting som man kan ta med. Och det väcker ju kanske intresse hos en del att kanske fördjupa sig vidare i det som man berättar om. Men också att personer kanske får upp ögonen för hur mycket det faktiskt finns i Småland. Och se och höra om och sådär.
Ja, segmenten kan ju vara väldigt intressanta. Alldeles det får man tycker om historia.
Ja, precis. Så det är väl kanske en grundförutsättning om man ska lyssna. Eller i alla fall att man är lite nu. Annars så kanske det mer blir som en tråkig historielektion i skolan när man sitter och rullar tummarna.
Jo, men precis så. Och vi fick ju faktiskt ett förslag på ett segment också. NR Småland-chatten, som jag kan passa på att nämna lite. Och det var ju om något historiskt, men något om historiska byggnader och samlingsplatser som sossarna rivit i Småland kanske. Och det tycker jag att ni ska pusha Hampus om, att det får han börja spela in så att vi har material till detta.
Kan ju alltid låta mig övertalas. Men kommer ju behöva trilla in en hel del nya medlemsansökningar, donationer och sånt här då.
Ja, det låter ju faktiskt väldigt rimligt.
Ja, tidigare som en form av, kanske inte myta. Jo, precis vad det är, en myta.
Ja, ganska exakt vad det är. Om inte annat så tycker jag Hampus om kakor.
Ja.
Nej, men egentligen så, som sagt, vi har ju hållit på sedan 2019. med diverse olika medarbetare och olika segment. Och ljudet har ju inte alltid varit helt kast.
Nej, där kanske man ska... Man får väl ändå vara lite nyanserad. Det har väl varit perioder då det har fungerat bättre. Kanske lite perioder då det har fungerat sämre. Vi vet ju i alla fall när vi började spela in radio så var det ju... Ja, men då var det ju kanske lite extra mycket strul specifikt. För då var det ju lite beroende på vilken typ av plattform och sådär man ville använda för att spela in och så vidare. Sen lär man sig väl också vad som funkar. Och när det väl funkar så får man ju helt enkelt låta bli och pilla på grejer.
Ja.
Men ja, man får väl ändå lov att säga att man har ju lärt sig en hel del. Både själv, men även så de som har arbetat med radion också. Lärt sig vad som funkar och inte funkar. Och man har ju lärt sig hur video- eller ljudredigering och sånt här fungerar också. Så det har ju varit intressant på så vis också.
Ja, jo, det är ju väldigt lärorikt att hålla på med.
Ja, det är det. Sedan så... Ja, de som har varit med i radion och medverket och pratat och sådär, de har ju också lärt sig att prata. Och det är ju också positivt. För en del så har det ju kanske varit en av Småland som har varit med deras första steg, eller där de har börjat liksom. Och sen har de blivit lite varma i kläder. Och sen så kanske de har hållit något tag, något sådant. Så det är ju också väldigt... Så radion har ju hjälpt till på många.
Jo. Det gör den ju helt klart. Jag kan ju passa på att nämna det att det är lite så här radion kommer se ut framöver. Att jag kommer ju alltid höras. Men vem jag jobbar med så kommer ju se lite annorlunda ut. Jag kommer ju inte ha en fast medarbetare längre utan jag plockar ju folk istället. Och talar om det att nu är du med. Och det finns ju lite olika anledningar av det. Men en av grundtankarna är ju också att det inte ska bli det här. Ja, det blir samma visa varje gång. Vilket det gärna blir ifall det är samma personer.
Du menar en ekokammare, David?
Ja, exakt. Och sen att det inte blir, vad ska man säga? Ja, men lyssnarna får ju höra lite olika röster. Sen finns det väl säkert flera som de redan har hört vid det här laget. Typ så som dig, Hampus.
Ja, jo. Annars så får man nog skämmas. Ja, det skulle väl vara då om man är en ny lyssnare och inte har hört min röst till.
Ja.
Annars så vore det kanske ytterst märkligt om man inte har hört min röst.
Ja, men med det så kan vi ju faktiskt ta och dra igång vårt första segment som är Hänt i nästet. Och nu har vi ju inte spelat in under december månad, men vi hade ju julbord den 14/12. Och det var ju ett simplare julbord kan man väl säga. Men väldigt trevligt. Det var ju mycket... mingel och sånt där. Bara mest faktiskt. Men det var ju även månadsmöte under innan själva julbordet då.
Jo, men det är väl det som också är grejen lite med julborden som organisationen organiserar runt om i landet. Eller de olika nästerna. Och det är ju en möjlighet till att mingla och att umgås under mer sociala former. Så att man får slappna av lite i slutet av året och ja, men bara umgås. Det är ju viktigt det också.
Jo, men precis. Så nej, men det är ju väldigt trevligt det här sociala biten i det hela.
Jo, men det är det ju. Och jag skulle också säga att det är ju en väldigt vital del också i, när man är med i motståndsrörelsen. För just den sociala biten, det hjälper ju till liksom att knyta band mellan medlemmar. Och det är ju väldigt viktigt. Då det kan uppstå situationer där man... Ja, men man måste ju kunna lita på varandra.
Jo.
Och de här sociala banden, liksom, de hjälper ju till att stärka grupp. Man känner ju varandra, man vet vad man har varandra och sådär.
Jo, så... Nej, men sen var det ju utomstående som var inbjudna också. Så, och det är alltid trevligt att träffa folk som man kanske kände sen innan och kanske inte kände sen innan.
Jo, men precis. Och de får ju också en möjlighet att träffa organisationens representanter. Så att de också får sig en bild liksom av vad motståndsrörelsen är för någonting. Och sen så kan det ju vara personer som där det inte är första gången liksom att de träffar oss. Men då får de ju också möjligheten att återknyta sina band med motståndsrörelsen. Och det är ju också en väldigt vital del.
Ja, helt klart. Ska vi säga, vi kan hoppa på nästa grej. Och det var ju kampdag i nästet den 29/12.
Det var en kampdag för något av dagen.
Kortfattat så har det ju bedrivits en hel del aktivism i själva nästet på olika ställen just denna gången.
Vad är det för ställen det har spridits bedrivit skamparbete då?
Ska vi säga här. Jag som är sådär jätteduktig på att komma ihåg exakt allt.
Ja, nu vill jag att du är väldigt specifik. Förklara för mig som om jag bor 4 år.
Ja, det är ingen fara. Du ville veta ställena. Då har de varit i Aneby, Aneby kommun, Eksjö, Eksjö kommun, Oskarshamn, Oskarshamns kommun, Tranås, Tranås kommun, Vetlanda, Vetlanda kommun, Vischerum, Hultsfreds kommun och Vischerum, Hultsfreds kommun.
Det är ju en hel del plats.
Ja, det finns ju en artikel på detta på motståndsrörelsen.se också så, där det står lite. Men det har i alla fall varit olika former av basaktivism. Det har varit flygbladsutdelningar och någon som har satt upp klibbor. Lite sådana grejer.
Tänk vad många som har blivit arga över de där klistermärkena.
Ja, det var nog en hel del.
Ja, det tror jag.
Men de får bara leva med det, tänker jag. Kampen slutar ju inte bara på grund av att några enstaka individer blir arga på oss.
Nej, blir de arga så är det bara roligt.
Precis, men så det var väl lite olika flygblad som delades ut. Det var ju bland annat självförsvar är en självklarhet. Och kortfattat han, vad vill vi få fram med det flygblad?
Just självförsvar är en självklarhet.
Oh.
Det är ju egentligen att man har ju rätten att försvara sig mot främlingsvåld. Det var ju ett flygblad som plockades fram efter Tamim Sultanis knivdåd i Vitland. Så det sprids väl egentligen efter det första gången. Men det handlar ju egentligen om att försvara sig mot främlingsvåldet. Man kan ju inte bara sitta passiv och ta emot och låta sig behandlas hur som helst. Och motståndsrörelsen erbjuder ju möjligheten liksom att träna. Kampsport till exempel. Utbildningar och annat sådant för att hjälpa vita svenskar till att kunna försvara sig om det är så att de blir angripna. Sen finns det ju också en liten text längst ner på det här flygbladet. Och det står ju någonting i stil med att vi inte uppmuntrar till våld. Så jag får väl också säga det här då i radio, för kommer någon idiot och menar på att jag uppviglar till våldsamhet gentemot främmande råsenemän. Ja, har du det också?
Ja, men vad bra.
Ja.
Ja. Nej, men så man har ju varit ute i olika städer och utfört helt enkelt basaktivism. Det finns väl kanske inte jättemycket att säga om det, men artikeln kan ju vara värd att läsa för de som inte redan har gjort det när det här släpps.
Mm, gå in och läs nu.
Ja. Sen hade vi ju, vi hade ju månadsmöte igår, 4/1.
Men redan igår? Ja, det var det ju.
Ja.
Det var ju förrgår. Jag börjar nog bli gammal nu.
Ja, nej men vi hade ju en studiecirkel bland annat.
Mm. Vad läste man då, David?
Vad heter boken? Den heter Nationalsocialismen, den biologiska världsåskådningen, va?
Ja, det stämmer. Ja. Men vad handlar den om?
Alltså i stort så skulle man väl kunna, jag skulle ju då vilja beskriva den som en uppmuntrande text, kortfattat. Just med tanke på att den tar ju fram de här skillnaden bland annat då mellan, som vi säger, en gammal inbiten nationalsocialism och dagens ungdomar. Som då har blivit präglade med det här att, att nationalsocialismen är någonting ont.
Mm.
Och hur en sådan konversation kan kännas meningslös. Och sen att man ska se nationalsocialismen som sitt främsta med tanke på att det är den naturliga vägen att gå. Jag tror jag har gett en ganska okej beskrivning på boken.
Jo, men det skulle jag nog ändå säga. Men om man inte har läst den här boken innan, men man känner att man vill läsa den då, vad gör man då?
Ja, då finns det ju lite olika vägar att gå. Du går ju antingen in på Greenpeace, men det vet jag inte ens ifall det ligger uppe för tillfället när jag säger detta. Men om annat så kan man ju kontakta sin lokala motståndsman, så går det ju säkert att lösa den vägen.
Mm.
För den finns ju att köpa på vårat, i vårat, vad heter det? Nu står det ju still.
Försäljningsbord.
Tack Campus. Stod helt still där. Men så det går ju att lösa den vägen också.
Mm. Nu förväntar jag mig att alla som lyssnar har nu beställer ett exempel.
Ja, precis. Alltså det är ju en bok som är värd att läsa, helt klart.
Jo, men det är det. Och speciellt för den personen som kanske börjar liksom att utforska just nationalsocialism, som vill lära sig mer och sådär, så är det ju en fantastiskt bra bok. Men även om man är sedan tidigare en inbiten nationalsocialist och vet vad nationalsocialismen handlar om, så är det ju ändå väldigt läsvärd. Och det är ju inte en sån där jättetjock bok på 800 sidor som man måste traggla sig in.
Ja, den är ju väldigt lättläst. Nej, så vi läste ju några stycken nu den och diskuterade kring texten. Det var väl liksom lite mer eller mindre det vi gjorde.
En klassisk studiecirkel.
Ja,
helt enkelt.
Precis.
Sen är det ju också väldigt intressant med studiecirklar på så vis att man läser ju alltid någonting nytt. Liksom, det är ju alltid någon som har någon annan infallsvinkel på saker och ting som avhandlas i skrifter och sådär. Man kan ju alltid lära sig något nytt när man medverkar på en studiecirkel.
Ja, och så kan man alltid lära sig någonting nytt om personerna man har i sin närhet. Så vis.
Ja, det är också.
Så det är väldigt trevligt så vis. Ja, vad gjorde vi sen då? Vi åt mat.
Ja.
Jag för mig att vi käkade chili con carne med ris.
Ja, det stämmer. Och kopiösa mängder kaffe.
Ja, men det är det varje månadsmöte.
Ja, just det.
Ja, och sen avhandlade vi ju månadsmötet och sen var det ju tack och hej då.
Ja,
så det var väl...
Vad diskuterade man på det här mötet då, David? Du säger det.
Nej.
Men om man nu lyssnar och man vill veta vad som sades på det här mötet.
Om man lyssnar och vill veta vad som sades på detta möte. På det här mötet så skulle man ju redan ha anslutit sig.
Ja.
Men vill man däremot veta vad som sägs på nästa möte så har man ju fortfarande tiden att ansluta sig.
Ja, det är klart. Det har man ju.
Så nu vill vi bara se hur ansökningarna bara rasar in. Så kan ju även ni ta del av vad som händer på våra möten. I första person dessutom.
Vi får
ta en låtpaus. och då har vi ju fått en låt för frågan i våran telegramchat. Eller ja, vi fick ett band för frågan. Jag fick välja låten helt fri. Så nu blir det Odio. De kan aldrig stoppa oss.
Småland på nordiskradio.se.
Ja, då var vi tillbaka efter låtpausen och kör igång med segmentet Smålands nyheter. Och i Smålands nyheter denna gången ska vi prata om hyreshöjningar. Jag kommer ju läsa innan till i vanlig ordning. Och Hampus, du får väl avbryta mig för att ha någonting att kommentera. Torsås bostad planerar kraftiga hyreshöjningar. Upp till 32% för vissa lägenheter. Torsås bostad AB planerar att höja hyrorna med upp till 32%. SVT har träffat några av hyresgästerna som reagerar starkt på höjningen. Torsås bostad, som är ett kommunalt bolag, vill höja hyrorna med upp till 32% under 2025. Totalt är det 200 lägenheter som berörs av höjningarna. Jag tycker att det blir mycket. På vår hyra blir det ungefär 500 kronor mer per månad, säger pensionären Gerd Bring, som bor i en av bolagets lägenheter. Förra året höjdes hyrorna med 5,65% och i år blir hyreshöjningen så kallat differentierad, vilket innebär att den beror på vad som ingår i hyran, såsom kallhyra eller varmhyra. Därför förslaget på höjningen är som störst är på Badhusgatan 7-9 i Torsås. Det är jättetråkigt. Det gör att färre kan flytta hit, säger 18-åriga Ida Jonsson som bor med sin familj i en av Torsås bostadslägenheter. Ligger för lågt idag. SVT har varit i kontakt med Stefan Sandgren som är vd på Torsås Bostad AB. Han vill inte ställa upp för en bandad intervju men ger ett skriftligt svar om anledningen till hyreshöjningarna. Han skriver att det handlar om några få lägenheter som idag ligger för lågt i hyra och därför får det en relativt hög höjning. Övriga lägenheter får en lägre höjning eller ingen alls, skriver Staffan Sandgren. Jag tror att de allra flesta vill betala en rättvis hyra i förhållande till övriga hyresgäster. Men om höjningarna skulle bli höga för enskilda lägenheter kommer vi att hitta en modell där vi trappar in höjningen under ganska lång tid för att mildra effekten, skriver Staffan Sandgren. Det var slut på den artikeln. Vad har du för spontana tankar, Hampus?
Ja, jag håller faktiskt på att plocka fram nyheten här själv så jag kan fördjupa mig lite i texten. Men rent spontant så känns det som en ganska kraftig hyreshöjning för de här enskilda lägenheterna. Som de nämner, 32% är ju ändå ganska mycket pengar och speciellt då för till exempel en pensionär och sådär, beroende på förutsättningar så har man ju kanske inte regel så mycket att röra sig med varje månad liksom, eller så mycket ska se. Sen är det väl också lite intressant att veta just varför hyran har varit så låg på de här lägenheterna tidigare.
Ja.
Så att man liksom måste höja dem med 32%.
Ja, för som sagt 32% är ganska mycket.
Jo, har de gjort någon översyn av lägenheterna de har eller har de gjort några renoveringar?
Jag tänker 32% jämt emot att de förra året höjde hyrorna med 5,65%.
Mm.
Det är ju ett ganska stort hopp däremellan.
Jo.
Tänker jag. Och, alltså, jag tycker väl att det är ganska sjukt. Alltså, lite så som Gerd Brink var inne på. Att det blev ju 500 kronor mer per månad för dem.
Jo, nej, sen kan man ju liksom fråga sig då just när det blir en sån spontan egentligen. Spontan eller kanske inte. Men en sån chockhöjning liksom utav hyrorna. Så påverkar det väl också liksom hur pass attraktivt och sådär det är. Så det hade ju varit väldigt intressant att veta liksom vad det är för typ av skick på just de här lägenheterna. För att liksom motivera en sådan höjning.
Ja, jo. Och jag tycker väl att hans, vad heter han, Stefan?
Stefan Sandgren.
Ja. Ja, jag tycker väl att hans svar var väl lite så här, vad ska man säga, lite politikersvar på det hela.
Jo, men det är väl väldigt så här kommunpolitiker. Ja, men lite så här man svar på det hela. Det är ju väldigt vagt egentligen.
Ja, så. Och sen just det här att han inte ville ställa upp på en bandad intervju.
Ja, och det gör ju också att det blir ju svårare för en journalist liksom och vad ska man säga fördjupa frågorna liksom. Nu brukar väl kanske SVT och de här vara ganska dåliga på sånt. Men ändå liksom. Ja, han har ju bara kunnat lämna ett ganska vagt svar på varför man gör den här höjningen.
Ja.
Men det är väl, jag vet inte hur det ser ut på, jag bor ju liksom inte i lägenhet. Så jag har ju inte så här jättebra koll på hur hyresutvecklingen har sett ut de senaste åren. Men det har väl ändå varit ganska mycket prat om ganska mycket höjningar den senaste tiden på hyrorna. Eller det kanske du vet bättre än mig, David.
Ja, jag vet inte. Jag bor ju inte i lägenhet, jag heller.
Nej, men du kanske bodde i lägenhet. Jag har ju inte bott i lägenhet på flera år. Det kanske inte var flera år sedan du bodde i lägenhet.
Nej, fast jag har ju jämt haft privat. Det har jämt varit privatägda lägenheter jag har bott i.
Mm-hmm. Okej. Okay.
För jag förlitar mig inte på statlig verksamhet.
Nej, okej. Nej.
Så att säga. Nej, men så jag har aldrig bott i någonting som har ägt som något så här stort företag.
Mm.
Så Jag vet faktiskt inte, jag heller. Jag är inte så insatt i det där med... Man får ju oftast bara ett papper att nu är höjs hyran.
Ja, just det.
Och då står man där och bara, okej. Okay. Då betalar jag väl mer då, liksom. Men jag tror aldrig att det har varit någon så här extrem höjning. Alltså jag tror de har höjt med typ en hundring per år. 100-200 där någonstans. Mm. Jag har väl för mig att det är ganska normalt.
Jo, men det brukar ju alltid ske en höjning. Och då tar de väl hänsyn till ökade löner och... Och sådana grejer.
Ja, sen... så jag vet inte det. Som sagt, det där låter ju som ganska extremt. Och som sagt, då är ju frågan hur lite har de där lägenheterna legat på innan?
Ja, precis. För någonting... Ja, någonting måste de ju liksom ha gjort, kan man ju tycka. Det måste ju ändå motiveras. Har de haft en så jävla låg hyra i så många år liksom, och sen så bara höjer man hyran med 32%. Då måste det väl ändå liksom motiveras på något sätt. Och sen är väl också frågan det där hur när det kommer till såna här kommunala bolag, om det finns någon egentlig gräns för hur mycket de kan höja hyrorna med.
Det låter som någonting som våra lyssnare får svara på. För det finns säkert någon där som är riktigt insatt i det.
Det är det säkert.
Det tror jag på. Så det får bli en lyssnarfråga detta. Och så får de väl lämna lite kommentarer om vad de tänker om den här höjningen. Inte för att det kanske drabbar just våra lyssnare då. I alla fall inte alla av dem. Men det kan ju vara intressant att se vad andra tänker också. Men jag tänker att vi tar och rundar av där. Så får vi som sagt lämna det lite öppet för diskussion. Så vi tar väl och rundar av avsnittet med att tala om det. Att folk kan ju gå med i vår telegramgrupp. Där heter vi NR-Småland. För som vanligt ifall folk har nyheter eller ämnen som berör Småland. Även lyssna frågor som ni vill att vi tar upp i radion. Kan ni skriva till oss i telegramgruppen. Vi tar ju även emot musikförslag. Eller om ni bara vill chatta. Det brukar de ju vara duktiga på där inne. Med det så vill jag tacka min medarbetare för den här gången.
Ja, tack själv David.
Och tack till alla som har lyssnat.